الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله. Vi befinner oss nu i månaden av Ramadan och vi befinner oss också i Ramadan som är årets bästa månad. Och vi befinner oss under fredagen som är veckans bästa dag. Och vi befinner oss under den sista timmen som är den bästa timmen på hela veckan. Så Nuruna ala Nur, det är en välsignad tid. Och vad är bättre under denna välsignade tid än att studera Allah subhanahu wa ta'alas bok. Som är det bästa avtalet, mashallah. Så vi tänkte bihawlillahi ta'ala börja gå igenom en sura från Koranen. Och den sura som jag valde, det var surat Ibrahim alayhi salatu wassalam. En väldigt vacker sura som är ungefär 7 sidor lång och 52 ayat. En sura som sändes ner och uppenbarades i Mekka. Och den här suran är väldigt vacker för den talar om Allahs gåvor till människan. Den talar om vikten av tacksamhet. Vikten av att besvara och ge gehör till Allahs profeter. Den talar också mycket om nästa liv, domedagen och återuppståndelsen. Och den talar också självklart om profeten Ibrahim alayhi salatu wassalam. Så en mashallah sura som är fylld med lärdomar. Och vi tänkte i denna tafsir basera oss på tafsir Ibn Kathir, tafsir al-Quran al-Azim av Sheikh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Och vi kommer att förkorta, vissa saker tar vi bort, men generellt är den boken som vi baserar oss på. Och vi kommer också att nämna lite fawaid från tafsir al-Sa'di. Tafsir al-Sa'di. Och mashallah, dessa två tafsir tillsammans ger oss otroligt mycket kunskap. Så mycket khair, mashallah. Nah. Då börjar vi. Och säger a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را. Dessa bokstäver kallas för al-huruf al-muqatta'a. Och vi finner att i väldigt många surer i Koranen börjar med dessa bokstäver. Ibland är det en bokstav, nun, qaf. Ibland är det två bokstäver, hamim. Och ibland är det tre bokstäver som alif, lam, mim. Ibland är det fyra och det kan vara upp till fem bokstäver. Och de lärda har ganska mycket olika åsikter om vad som menas med dessa bokstäver. Vissa säger att de är namnet på själva suran. Andra säger att de är Allahs namn. Andra säger att de är för den dolda kunskapen som endast Allah känner till. Men alla alam, vad som verkar vara det mest korrekta är att dessa bokstäver refererar till själva Koranen. Att Allah subhanahu wa ta'ala, som vi känner till, har i Koranen utmanat kuffar. Om ni säger att Koranen är påhittad, hitta då på en likadan. Kom, framställ en likadan Koran. Och Koranen som Muhammad al-Islam har kommit med, som ni inte kan framställa en likadan, består av vad? Den består inte av bokstäver som endast han kan uttala. De består av era bokstäver. Det arabiska alfabetet. Alif, lam, mim, ba, ta, tha och så vidare. Så att Allah säger då alif, lam, ra, kitabun. Direkt efter säger han kitab. Alif, lam, mim, dhalikal, kitab. I de flesta av verserna där Allah nämner dessa huruf så nämner han direkt efter Koranen. Vilket vill säga att Koranen består av dessa bokstäver. Så att det är relaterat till detta. Så det är inshallah den åsikten som är kanske den mest korrekta. Nah. Allah säger Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbihim. En bok som vi sänder ner till dig, det vill säga Koranen, som vi sänder ner till dig Muhammed sallallahu alaihi wasallam, för att ta människorna ut från mörkret in till ljuset med din Herres vilja. Då säger Ibn Kathir rahimahullah ta'ala: denna bok sänder vi ner till dig ya Muhammad, wa huwa al-Qur'an al-Azim alladhi huwa ashraf kitab anzalahu Allah min as-sama' ala ashraf ar-rasul ba'athahu Allah fil ard. Denna bok sänder vi ner till dig ya Muhammad, och denna bok är al-Qur'an al-Azim, som är den bästa av böcker som Allah har sett ner från himlen, som sändes ner till den mest ärofulla sändebudet som Allah har skickat till mänskligheten, eller till jorden, till hela jorden, både araber och icke-araber. Varför sände Allah ner den här boken? Vad var syftet? För att ta människorna ut från mörkret in till ljuset. Ut från mörkret in till ljuset. Och då säger Ibn Kathir att Allah sände dig ya Muhammad med denna bok för att ta människorna ut från den villfarelse som de befann sig i till vägledningen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i surat al-Baqara: Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Att Allah är wali, beskyddare till de som tror, och han tar dem ut från mörkret in till ljuset. والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. Motsatsen. Och al-kuffar är awliya, beskyddare och vänner till varandra, och de tar varandra ut från ljuset in till mörkret. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han har skickat denna bok som är den bästa boken, al-Quran al-Karim. Allah har sänt många böcker, eller hur? Taurat, Injil och Zabur. Men ingen bok liknar Koranen. Den är unik. Och inte bara att det är den bästa boken, den sändes också ner till den bästa människan, till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och syftet med att Allah sände ner Koranen är för människans bästa. Att ta människan ut från det mörket som hon befinner sig i, in till ljuset. Imam Sa'di, han säger: att ta människorna ut från mörkret av kufr, jahl och dålig akhlaq och olika synder till ljuset av kunskap, iman och god karaktär. Människorna befinner sig i ett mörker. Mörker av otro, förnekelse. Mörker av okunskap, att inte ha kunskap om meningen med livet. Meningen med varför vi existerar. Vem är Allah subhanahu wa ta'ala? Mörkret av dålig karaktär och mörkret av synder. Allah tar människan ut från alla dessa mörker till ljuset av en iman, till ljuset av kunskap, al-yaqin, till goda gärningar och god karaktär. Mashallah. Så det här är syftet med Koranen. Att vägleda människan till det bästa. Men vem är det som Allah vägleder från mörkret till ljuset? Bi-ibni rabbihim. Yani Allah, profeten alaihissalam, vägleder med denna bok folk ut från mörkret in till ljuset, de som Allah vill, med Allahs vilja. Och då säger Ibn Kathir att Allah, han är al-Hadi, den som vägleder, den som Allah har bestämt ska finna vägledning med hjälp av sändebudet som han har skickat, ila sirat al-Aziz al-Hamid, vägledning till vägen av al-Aziz al-Hamid. Allah Azza wa Jalla beskriver sig själv med al-Izza, att han är den mäktigaste, al-Aziz, den allsmäktige, al-Hamid, den som lovprisas. Och då säger Ibn Kathir: ay al-Aziz alladhi la yumani' wa la yughalib. Han är den allsmäktige som ingen kan hindra och ingen kan övervinna. Allah är så mäktig att det finns ingen som kan sätta stopp för vad han vill göra. Ingen kan hindra honom. Han är, har all makt i sin hand. Bel huwa al-qahir li kulli ma siwa. Utan Allah, han är den dominerande och den överlägsna över allting annat. Al-Hamid, ay al-Mahmud, den som prisas för allt han gör
allt han säger och allt han lagstiftat, hans påbud och hans förbud, och han är den ärliga i det som han har berättat. El-Hamid kommer från El-Hamd, att lovprisa. Och Allah subhanahu wa ta'ala är perfekt. Och Allah subhanahu wa ta'ala förtjänar att lovprisas för allt. Allt han har, allt han är, allt han har sagt, allt han har uppenbarat, allt han har bestämt, allt han har påbjudit och förbjudit. Allt det här är total perfektion. Och han förtjänar att lovprisas för detta. Imam Sa'di nämner också här att då Allah subhanahu wa ta'ala nämner att sändebuden leder människorna ut från mörkret till ljuset, till Allahs väg. Vägen av Al-Aziz Al-Hamid. Vägen som leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Att då Allah nämner Al-Aziz Al-Hamid, så förstår vi också en viktig sak här. Och det är att personen som går vägen som leder till Allah, denna väg av ljus, kommer att få izza av Allah. Han kommer att få ära av Al-Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ära honom och ge honom styrka, även om ingen annan än Allah finns där för att hjälpa honom. Hela världen vänder sig emot honom, men han går Al-Aziz väg. Allah kommer att ära honom och ge honom styrka. Och han är också Mahmud. Personen som väljer att gå den rätta väg, han är också prisvärd. En person som prisas för det som han gör och det goda slutet som han kommer att nå. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Allah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa waylun lil kafirin min adhabin shadid. Att till Allah tillhör vad som finns i himlarna och vad som finns på jorden. Wa wail, straff till förnekarna med, eller straff och wail, ve till förnekarna för ett hårt straff som väntar dem. Ja. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala och säger då att till honom tillhör allt som finns i himlarna och på jorden. Och här säger Allahi, versen börjar med Allahi, alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Och Ibn Kathir säger att man kan också läsa Allahu. Och om man läser Allahi, då är det för att den fortsätter från förra vers. Al-Aziz al-Hamidi Allahi. Och det här är det enda stället i Koranen där ordet Allah, namnet Allah, nämns efter ett annat namn. För att många lärda säger att namnet Allah är Allahs mäktigaste, eller grundnamnet kan man säga. Och alla andra namn är beskrivningar av Allah. Taib. Så Al-Aziz al-Hamid är beskrivningar av Allah. Så att läser man Allahi, då är det enda gången som det här namnet kommer, yani, efter ett av de andra namnen. Vilket också, det finns inget fel i detta. Men läser man Allahu, så är det en ny vers som börjar från början. Taib. Så det kan vara bra att känna till. No. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att till honom tillhör allt som finns i himlarna och på jorden. Wa wail. Wail betyder ett hårt straff. Och enligt vissa av salaf, det betyder en dal i helvetet. Wadi fi jahannam. Wail till al-kafirin. För ett hårt straff som väntar dem. Och sen beskriver Allah subhanahu wa ta'ala al-kafirin. Och han säger att det är dem. Alladina yastahibbun al-hayat ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasuddun 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dalalin ba'id. Att det är de som föredrar det världsliga livet framför nästa liv, och det är de som försöker att hindra folk från Allahs väg, och det är de som försöker att få Allahs väg att framstå som krokig. Det är de som sannoliken är långt borta i sin villfarelse.
Ja.
Allah subhanahu wa ta'ala beskriver här al-kuffar. Och Ibn Kathir säger här, Allah beskriver dem med att de föredrar det världsliga livet framför det kommande livet al-akhirah. Och de då också yu'thirunaha 'alayha. Vad kan man säga, att de har gjort det världsliga livet till det som de yani väger tyngre. Det är mer värt hos dem än kommande liv. Och det är de som också bara agerar för dunya. Och de har glömt bort sin akhirah. De har slängt den bakom sina ryggar. Det här är en väldigt utmärkande beskrivning av kuffar. Att de är besatta av dunya. Och de har glömt bort akhirah. Den har de kastat någon annanstans. Det finns inte hos dem. Deras viktigaste mål är det här världsliga livet. Som är kort jämfört med nästa liv. Och vad är den andra egenskapen? وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Och de försöker att hindra folk från Allahs väg. Och han säger här, det är att de försöker hindra folk från att följa sändebudet. وَيَبْرُونَهَا عِوَجَ. Och de försöker att få Allahs väg att framstå som krokig. De vill att Allahs väg ska vara felaktig. Att det ska finnas fel i den. Att den ska vara avvikande. Men Allahs väg är rak i sig själv. Och Allahs väg tar inte skada av alla de som trotsar denna väg och de som sviker denna väg. Så han säger att de som då försöker att få Allahs väg att framstå som krokig är i total ignorans och villfarelse, långt borta från sanningen. Och hur ska dessa människor, vad är hoppet för att dessa människor ska finna vägledning? De som har dessa onda egenskaper. Imam Sa'di säger här, om ni kommer ihåg de här tre egenskaperna som kuffar hade. Vilka var de? Att de föredrar det världsliga livet. De hindrar folk från att gå den rätta vägen. Och de försöker att få religionen och islam att framstå som felaktig. Han säger folket av iman är totala motsatsen. Vad har de för egenskaper? De har tro på Allah, Allahs verser, och yastahibbun al-akhira 'ala ad-dunya. Och de föredrar akhira framför ad-dunya. Och yad'una ila sabilillah. Och de kallar till Allahs väg. Och yuhassinunaha mahma amkana. Och de försöker att försköna Allahs väg så mycket de kan. Man ska totala motsatsen till kuffar. Och det här är viktigt också princip i tafsir, att man ofta kan förstå just motsatsen av versen. Om det här är en klandervärd och ful egenskap, då måste motsatsen vara den goda egenskapen. Så vad är det de troende gör? De föredrar al-akhira framför dunya. Det är deras viktigaste mål. Taib, de föredrar nästa liv framför detta liv. För de vet att detta liv är inte värt någonting jämfört med nästa liv. Och de kallar till Allahs väg. De kallar till Allahs väg. Och de förskönar Allahs väg. De visar verkligen den sanna islam för folk. Så som den är. För den är rak och korrekt och vacker. Ur alla aspekter. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Att vi har inte sänt något sändebud förutom med att han talade språket av sitt folk för att klargöra för dem, för att klargöra budskapet för dem, så Allah vilseleder vem han vill och han vägleder vem han vill, och han är al-aziz al-hakim. Här säger Ibn Kathir att från Allahs lutf, Allahs vänlighet, Allahs godhet mot hans skapelse är att han sände till dem sändebud från deras eget folk med deras eget språk, så att folket skulle förstå. Att folket skulle förstå Allahs budskap och det han vill från människorna. Som det också har nämnts i en hadith som Ibn Kathir nämner, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, lem yeb'at Allahu azza wa jall nabiyyan illa bi lughati qawmihi. Allah har inte sänt någon profet förutom med att han talade sitt folks språk. Så alla sändebud och profeter talade språket av sitt folk. Och det är ju, alhamdulillah, tänker jag, var svårt om en profet kommer med ett främmande språk och säger, det här måste du tro på. Och folk kan inte språket. De måste först gå och lära det språket för att förstå vad profeten säger. Så alhamdulillah, Allah skickar en profet från varje folk med deras språk. Och de var, alla profeter hade gemensamt att de var väldigt vältaliga. Taib. Ja. Vi kommer tillbaka senare till, det finns en till faida just med den här punkten. Så Allah vilseleder vem han vill och han vägleder vem han vill. Yani efter att bevisen har klarlagts för människorna, de har fått en hujja, så vilseleder Allah subhanahu wa ta'ala vem han vill från vägledningen. Och han vägleder vem han vill till sanningen. Och Allah, han är al-aziz, den allsmäktige. Det som han vill sker, och det som han inte vill kommer inte att ske. Han är al-hakim, den vise i det som han gör. Så han vilseleder den som förtjänar att vilseledas. Och han vägleder, men huwa ahlu li dhalika, den som förtjänar att vägledas. Ja. Och då så säger Ibn Kathir sen att det här var Allahs sunna. Det här var Allahs väg i bland skapelsen. Att han skickade bara profeter till folket som var från folket och talade deras språk. Och varje profet fick då den här uppgiften att förmedla budskapet till sitt folk och ingen annan. Det är profeter som kom innan skickades till ett folk, till en by, till ett folk, till en stad och talade det här språket. Men Allah subhanahu wa ta'ala särskilde Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi'umum al-risala, med det generella budskapet till sa'irin nas, till hela mänskligheten, som det har berättats i Sahihain, i Al-Bukhari och Muslim från hadith Jabir radiyallahu ta'ala anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa: jag fick fem saker som ingen annan profet före mig fick. Allah gav mig seger på avståndet av en månad. Och hela jorden blev en plats av renlighet och moské för mig. En plats att rena sig på och en moské för mig. Och Jenny och min umma. Och krigsbyten blev halal för mig då det inte var halal för någon innan mig. Och jag fick en shafa'a, den stora medlingen på domedagen. Och profeter före mig brukade skickas unikt till sitt folk, men jag skickades till hela mänskligheten. Ja. Så här finner vi att profeten Muhammad a.s. särskilde sig med detta. Att hans budskap är universellt till hela mänskligheten. Al-jinn wal-ins, al-arab wal-ajam, araber och icke-araber. Vita, svarta. Han skickades till alla. Som Allah också säger: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Muhammed, säg till folket: jag är Allahs sändebud till hela mänskligheten. No. Så här finner vi något unikt. Att alla profeter skickades till sitt folk med sitt språk. Men Muhammed a.s. skickades till hela mänskligheten. No. Och här finner vi också det som Imam Sa'di nämner i tafsir. Den här versen uppmuntrar oss också till att lära oss arabiska. Den här versen är en uppmuntring till att lära sig arabiska. För att det islamiska budskapet är på vilket språk? Arabiska. Ja, det finns översättningar. Men översättningar kan aldrig ersätta originalet. Du kan inte komma med en koranöversättning och säga att det här är koranen. Den är lika vacker som Koranen. Nej. Koranen är på arabiska. Sunna är på arabiska. Och för att verkligen förstå sötman och skönheten av Koranen och sunna, så ska man lära sig arabiska. Och man kan inte riktigt, yani, studera Koranen och Sunnan om man inte kan arabiska. Och därför är arabiska min ulum al-wasail, yani en kunskap som är en wasila, som är ett medel för att uppnå ett mål. Målet är att förstå Koranen och Sunnan. Och medlet är att lära sig arabiska. Och inshallah det är lätt. Och därför ska inshallah alla försöka lära sig arabiska. Har ni barn, försök lära dem arabiska för att de är små. Inshallah ta'ala. Man lär sig fosha, korrekt arabiska. Så att man inshallah förstår uppenbarelsen mycket bättre.
Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ.
Och vi sände Mosa med våra tecken för att ta människorna ut från mörkret in till ljuset och att påminna dem om Allahs gåvor. Sannoliken så finns det i detta tecken för varje tålmodig och tacksam person.
Ibn Kathir säger att Allah säger här att så som vi sände dig ja Muhammad och vi sände ner boken till dig för att ta människorna ut, kalla hela mänskligheten, alltså från mörkret till ljuset, på samma sätt skickade vi också Mosa till Bani Israel med våra tecken. Med våra tecken. Och här säger Mujahid: med våra tecken, yani alla, de här nio tecken som Mosa fick, som alla nämner i Koranen, att Mosa a.s. fick nio stora tecken. Som ni känner till, käppen, handen blev vit, och Firaun drabbades av torka och olika straff och så vidare. Gräshoppor delade på havet och så vidare. Dessa stora tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. För att ta människorna ut från mörkret in till ljuset. Yani vi beordrade Mosa att han skulle ta folket ut från mörkret in till ljuset. Att kalla dem till det goda. Att ta dem ut från det mörkret som de befann sig i, mörkret av okunskap och villfarelse, till ljuset av vägledning och insikt och iman. Och att också påminna dem om Allahs gåvor. Då Allah subhanahu wa ta'ala räddade Bani Israel. Allah räddade Bani Israel från Firauns fångenskap och slaveri. Hans förtryck och förföljelse mot Bani Israel. Och att Allah uppfyllde det löftet som han hade gett till dem. Han delade havet för dem. Han lät dem också skuggas när de gick där i öknen med en speciell form av skugga. Och att han också sände ner mat, al-manna wa salwa, från himlen för att de skulle äta. Och alla andra gåvor som de fick. Ja. Så det här är, subhanallah, en påminnelse. Mosa skulle påminna folket. Påminna Bani Israel om alla dessa gåvor som de hade fått. Att de ständigt skulle vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det har nämnts en hadith som Ibn Kathir nämner här: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ يعني نِعْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att ordet ayyam här betyder yani Allahs gåvor. Han skulle påminna dem om Allahs gåvor. Och i detta finns det tecken för varje tålmodig och tacksam person. Yani Ibn Kathir säger här: vad vi gjorde med våra awliya från Bani Israel då vi räddade dem från Firauns fångenskap. Vi befriade dem från det straffet som de befann sig i, det förnedrade straffet. I detta finns det sannoliken en ibra, en tankeställare för varje tålmodig person. Det vill säga tålmodig i motgångar. Och tacksam person, shakur, ej i goda tider. Så som Qatada sa: ni'mal abd, abdun idha btulya sabar wa idha u'tiya shakar. Vilken otroligt god tjänare han är, den som när han prövas är tålmodig.
Och den som när han får är tacksam. Och detta har också nämnts, säger Ibn Kathir i Sahih, från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, att han sa att den troendes egenskaper är ajab, kullu wa ajab. De är helt unika. Man förundras över de troendes egenskaper. Vad Allah än bestämmer för honom, så är det bättre för honom. Om han drabbas av en motgång, så är han tålmodig och det är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting gott, så är han tacksam och det är bättre för honom. Och så är människans liv, ja ikhwa, att Allah prövar oss med ont och gott. Livet är så, fram och tillbaka. Du är rik, du är fattig. Du är frisk, du är sjuk. Eller hur? Du är glad, du är ledsen. Livet är så, upp och ner. Men alhamdulillah, för muslimen så blir det i slutändan gott. För när man prövas av motgångar, eller ibtila, det kan vara sjukdomar, det kan vara fattigdom, det kan vara många olika saker. Vad är det då som händer? Den troende säger alhamdulillah ala kulli hal. Eller hur? Det här är ödet. Qaddar Allah. Allah har bestämt detta. Inshallah, det är bra för mig. Och han är tålmodig. Han har sabr. Han börjar inte ifrågasätta. Han blir inte arg på Allah. Han säger alhamdulillah ala kulli hal. Och vad händer då när han är tålmodig? Det är bättre för honom. Det vill säga, Allah kommer att sudda bort synder med hjälp av dessa motgångar. Allah kommer att höja hans nivåer i nästa liv. Och Allah kommer också att stärka honom, göra honom till en bättre människa med dessa prövningar. Så man kör prövningar är khair. Och samma sak när vi får gåvor av Allah subhanahu wa ta'ala. Då måste vi också vara tacksamma hela tiden. Alhamdulillah, ala kulli hal. Vara tacksam för allting gott man har fått. Wallah, vi har fått så mycket khair. Som Allah kommer säga senare i denna sura, att om ni försöker räkna Allahs gåvor, så kan ni aldrig räkna dem. Många saker vi tar för givet, men wallah, det är så stora gåvor, eller hur? Så man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Väldigt, väldigt viktigt att ständigt vara tacksam till Allah azza wa jal. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Musa liqawmihi udhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim. Nam. Och då Musa sa till sitt folk, minns Allahs gåvor över er då han räddade er från Firaun och hans folk. Han som straffade er med de hårda straff. Han slaktade era söner och lät era kvinnor leva. I detta finns det sannoliken en prövning från er herre. Eller en gåva från er herre. Eller Adim, den mäktige. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner här hur Musa påminde sitt folk. Och alla de gåvor som han påminner dem om. Och bland dem var hur Allah hade räddat dem från Firaun och hans folk. Som brukade straffa dem och förnedra dem med de värsta av straff. Då han brukade straffa, eller han brukade slakta deras söner. Och han lämnade deras döttrar. Varför gjorde han detta för? Varför slaktade Firaun pojkarna och lät flickorna leva?
Ja. Han starkare än det. Han kände sig mot alla honom, så han bestämde sig för att döda varandra.
Så.
För att säkra sig.
Ja. Och det nämns också att han fick en sanddröm. Han fick en dröm där han såg ett ljus komma från Jerusalem som lös upp över Egypten och så vidare. Så det blev som en profetia eller en varningsklocka. Och hans typ visa män, som du sa, de sa att det kommer att komma någon från Ben Israel som kommer att krossa ditt kungarike. Och då blev han så rädd att han beordrade att slakta alla pojkar från Ben Israel. Ja. Och sen, ni känner till berättelsen om Musa a.s. hur hans moder dolde graviditeten och sen hon födde honom, la honom i korgen bakom huset när de kom in och liksom letade i huset och så vidare. Tills att korgen flöt in på Firauns mark och han vid hans vatten och sen växte Mose upp i Firauns hus. Så subhanallah. Han försökte stoppa det genom att döda tusentals barn, men hans fiende växte upp i hans eget hus med hans egen mat och hans kläder. Subhanallah. Qaddar Allah. Allah subhanahu wa ta'ala är mäktig. Han planerar, men Allah planerar. Och Allahs planer är större. No. I detta att Allah räddade er finns det en enorm ni'ma. Och fi dhalika bala'un min rabbikum 'azim. Ay ni'matun 'azimatun. En stor enorm ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Då och ni är inte kapabla att ens tacka den här ni'man, säger Allah. Ni säger mycket tid här att det är det som Allah menar, att ni inte ens kapabla att tacka den här stora gåvan ni fick av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sägs också att ordet bala här, han säger det betyder ni'ma, men han säger det kan också betyda ikhtibar, en enorm prövning från Allah subhanahu wa ta'ala. Så ordet kan betyda båda sakerna, och båda tolkningarna är faktiskt korrekta, för det var en enorm ni'ma och det var en enorm prövning, så båda stämmer. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ. Att då eran herre ropade ut eller bestämde att om ni är tacksamma mot mig så kommer jag att öka er. Jag kommer att ge er mera. Och om ni är otacksamma så är sannoliken mitt straff hårt eller strängt. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ أَيْ أَذَنَكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ. Då Allah informerade er, yani ni fick kunskapen om Allahs löfte. Och det kan också betyda وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, då Allah svor. وَإِذْ أَقْسَمَ رَبَّكُمْ, då er herre svor vid hans izza och jalala och kibriya att om ni är tacksamma så kommer ni att få mer. Ey la in shakartum, Allahs gåvor, om ni tackar Allah för alla hans gåvor, la azidannakum minha, så kommer jag att öka dessa gåvor till er. Wala in kafartum, men om ni däremot är otacksamma till Allahs gåvor och ni döljer, ni vill inte ens bekräfta Allahs gåvor, ni förnekar dem, så ska ni veta att Allahs straff är strängt. Allah kommer att ta dessa gåvor från er och han kommer att straffa er för er otro. Och så nämner Ibn Kathir en hadith där profeten a.s. sa att en tjänare nekas risk på grund av en synd som han har begått. Yani på grund av otacksamhet och liknande så nekar han försörjning från Allah subhanahu wa ta'ala. Den här versen, ja ikhwa, är väldigt viktig. Och det är också en vers som uppmuntrar oss till tacksamhet. Allah har gett oss ett löfte. Ja ikhwa, Allah har gett oss ett löfte. Och Allahs löften är alltid sanna, eller hur? Allah sviker aldrig sina löften. Att om vi är tacksamma så kommer Allah att ge oss mer. Mashallah. Så är man tacksam så tjänar man själv på det. Är man otacksam så förlorar man själv på det. Allah vinner ingenting på vår tacksamhet. Och Allah förlorar ingenting på vår otacksamhet. Utan allting går tillbaka till oss själva. Så jätteviktigt att man ständigt är tacksam. För är du tacksam för dina gåvor, Allah kommer att öka dina gåvor. Och Allah kommer att låta dem bestå. Tänk er till exempel, du är frisk. Så alhamdulillah ala siha. Alhamdulillah att jag är frisk. Du har tak över huvudet, alhamdulillah. Jag har tak över huvudet, jag har ett hus, alhamdulillah. Jag har mat i kylskåpet, alhamdulillah, jag har mat. Mina barn är friska, alhamdulillah. Och så vidare. Tacksam till Allah, hela tiden. I salah, i sujud, i dua. Tack Allah azza wa jal. Och inshallah, Allah kommer att öka det ännu mer. Subhanallah. Är det inte vackert? Till skillnad från personen som är otacksam. Han säger, hej, jag har inte fått någonting. Oh, jag har det så dåligt. Det här, det kommer inte från Allah, det kommer från mig. Och så vidare. A'udhu billah. Han vägrar att erkänna gåvorna från Allah. Han är otacksam. Kufr, ni'ma. Han förnekar Allahs ni'ma. Allah kommer att straffa honom. Och ett av straffen är att Allah kommer ta bort dessa gåvor som han fick. Som Qarun, som var kanske den rikaste människan i historien. Han fick gåvor. Istället för att tacka Allah subhanahu wa ta'ala så sa han, de här gåvorna kommer från mig. Vad hände med hans gåvor? Han och hans gåvor blev uppslukade av jorden. Och han kommer brinna i helvetet för allt. Allah mustan. Ibn al-Qayyim nämner i tafsir på den här versen. Det nämns i hans bok om tafsir på den här versen. Han säger, wa dhikr ra'su shukr. Wa shukr jallabun jallabun ni'am mujibu lil mazid. Ibn al-Qayyim säger att dhikr är, vad kan man säga, ra'su shukr, toppen av tacksamhet. Dhikr är toppen av tacksamhet. Och tacksamhet är någonting som drar till sig gåvor och ger en mera. Så han nämner Ibn al-Qayyim en form av tacksamhet. Och det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Att minnas Allah är en form av tacksamhet. Och en form av otacksamhet är att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Så när man gör mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala så är det också en orsak till att Allah kommer att ge dig mer. Vill du ha mera hälsa? Gör dhikr. Vill du ha mera pengar? Gör dhikr. Och så vidare. Så gör mycket dhikr till Allah subhanahu wa ta'ala så kommer ni inshallah att få mera. Och vi kan avsluta med en punkt här. Och det är det som Imam Sa'di nämner då han talar om just det här med tacksamhet. Hur ska man uttrycka sin tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala? Och han nämner att det består av tre saker. Vad är det första man ska göra? Nam, i'tiraf bil qalb. Att erkänna de här gåvorna med hjärtat. Att man verkligen känner i hjärtat, alhamdulillah, Allah gjorde mig frisk. Allah gav mig vägledning, Allah gav mig kunskap, Allah gav mig friska barn och så vidare. Det börjar med hjärtat. Vad är den andra grenen av tacksamhet?
Att uttala det.
Att uttala det. Athana ala Allah. Att säga alhamdulillah, shukur lillah. Tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det tredje. Att använda dessa gåvor med det som Allah tycker om. Att inte missbruka dessa gåvor utan att använda dem i det som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Nam. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.